Sinidja. Fotnot. Sinidja, i de västra delarna av Bosnien kallas det sofra, i ett runt lågt träbord med korta ben som var till för middagar. På detta bord gjordes även de bosniska pajerna, pita. Efter användningen tog man bort bordet så utrymmet kunde användas till annat. Slut. Fotnot. Runda och låga matbordet. Jag sitter på ett café vid torget Flanaden i Värnamo, dricker första kaffet för dagen och försöker läsa tidningen. Jag ser hur vinden med årets första snö schasar iväg människorna från marknaden. Tidningen kan vänta, men inte den första snön, tänker jag, och längtar efter vintern. I min längtan tar jag mig en titt runt om i lokalen och får syn på någon som vinkar till mig från andra sidan kaféet. Jag ser två damer i en bitter och negativt laddad konversation, den ena med armen upphöjd i en hälsning. Jag vinkar tillbaka och försöker komma på om hon är bekant och vem hon är, men finner inget svar. Jag återvänder till snöflingorna och gläds åt dem. Ursäkta, du känner inte mig, men jag känner dig, säger hon senare till mig, då hon tagit avsked av sin väninna vid dörren och bett om att få göra mig sällskap en stund. Du undrar hur jag känner dig, misstänker jag. Från ditt skrivande, eller mer exakt genom Odysseus från berget. Jag kunde inte förstå att någon berättade min historia utan att jag själv berättat den först. Intressant, du kände igen dig i berättelsen. Till och med i detaljerna, oönskad graviditet, att fly till Sverige, nästan allt. Det sägs ofta att ingen, inte ens författarna med störst fantasi, kan berätta en historia som inte redan hänt någonstans och någon gång. Jag ska inte fjäska för det mer, men jag måste fråga, varför skriver inte någon av er författare historien om Sinidja? Dricker du en kopp kaffe, frågar jag, pekar på stolen bredvid och börjar gilla det spontana sällskapet. Jag har förstås redan druckit, men denna tackar jag inte nej till, svarar hon. Jag lyfter handen för att tillkalla servitören samtidigt som jag sneglar på denna propra dam med så välskött hår, attraktivt utseende och vackra ögon. Och Sinidja påminner henne om idén och den oskrivna historien. Sinidja som en symbol för en annan och annorlunda tid. Då familjen samlades vid ett runt och fullt matbord, liggande på knä allihop och uppmärksamma på varandra. Brukade ni äta samlade runt Sinidja? Frågar hon som en lärarinna. Både ja och nej, jag minns den tiden då familjen samlades runt det runda bordet, men också en tid då bordet inte längre var runt eller lågt. Sinidja är för mig heligt, runt som planeterna. Vi är runt det som en ring i solsystemet, blickande in i varandras själ och ögon, förklarar hon för mig, medan servitören ställer kaffet på bordet. Hennes blick vandrar iväg över torget där snön har börjat klä Per och Kerstin statyn i vitt. Hon rycker till och flyttar fokus från statyn till sin väska, ur vilken hon fiskar upp en penna. På servetten ritar hon två cirklar. Runt den första cirkeln sätter hon några pilar som pekar mot cirkeln. På den andra cirkeln är pilarna vända ifrån cirkeln, försvinner ut i det vita. Förstår du skillnaden? I den här cirkeln är familjemedlemmarna en gemenskap, en liten värld för sig. I den andra är de förlorade som droppar i ett hav av internet, mobiltelefoner, tv eller en illusion, förklarar hon dessa cirklar och pilar. När kom du till Sverige, försöker jag för att dra tillbaka hennes tankar till oss. När? Här blev jag gammal, precis som din Melli i boken. Du har inte sagt ditt namn till mig. Emira. Emira, jag ber om ursäkt. Här står jag och berättar historien som om vi känt varandra flera år. Jag kunde fråga svenskan eller några av våra egna yngre vad den Sinidja är. Ingen skulle veta. Jo, jag vet. Vi vet att den är en symbol för den tiden av vårt land, säger hon och försvinner återigen med blicken, denna gång mot kaffekoppen. Hon för koppen mot munnen men dricker inte utan luktar bara. Snälla, vem ska berätta för mig vart allt detta är på väg? Ni författare ser längre än alla andra, eftersom ni är tillsammans med boken, och boken är för mig som Sinidjan, individer fortfarande vända mot varandra. Utan att vänta på att jag ska säga något fortsätter hon. Jag skulle spendera helgen hos min dotter, hon bjöd mig på lunch i lördags. I lägenheten är de fyra. Barnen är vuxna och studerar, dottern och hennes man arbetar. Jag gladdes åt matbordet fullt av god mat och åt att vi alla hade samlats. Min lycka blev inte långvarig. Från barnbarnets sovrum hördes ljudet av ett sms-meddelande. Han hoppade till som om han fått varmt vatten över sig. Snart kom han tillbaka, tog sin tallrik och gick upp för trappan. Antagligen på grund av mig försökte hans mamma stoppa honom och frågade om internet inte kunde vänta. Låt barnet vara, sa pappan, innan barnet ens hann säga emot. Min dotter tittade på den ena, sen den andra och jag tittade ner i tallriken. Efter kaffet försvann mitt andra barnbarn också upp på sitt rum. Min svärson satte sig vid en dator medan min dotter ägnade mig lite uppmärksamhet innan hon också satte sig med en laptop i knät och började chatta med någon. Jag hörde hur hon sa till en bekant i Australien att hennes mamma var på besök. Hon till och med vände datorn mot mig så att jag skulle vinka in i kameran. Snart hörde jag hur även svärsonen talade engelska och gjorde upp planen för sommaren. Bestäm planen för din svärmors besök istället. Sommaren är långt bort, for det genom mitt huvud, men jag sa ingenting. Om jag förstod det rätt så pratar de fyra med olika personer runt om i världen, men de vet inte ens hur de ska prata med varandra. Förmodligen var det likadant med dem som de pratar med på andra sidan. Jag var som en granne som kommit för att hämta något och sedan försvinna. Tror du att jag stannade över natten? Mitt hem och min ensamhet, tänkte jag, och for hem. Uppfann saker att göra i hemmet. Rotade bland böckerna, vattnade blommorna och städade. Men du har en vän, det är tur att man i alla fall har en vän att dricka kaffe med, började jag trösta henne. Jag såg att ensamheten plågade henne och en mörk röst började släppa ut sorgen ur henne. Vi går ut ibland, talar om det vi har gemensamt. Jag beklagar mig, hon tröstar mig och skryter om sin familj. Hennes familj bor i Kanada. Hon har säkert saknat den så hon fantiserar och överdriver, nästan ljuger. Om jag säger till henne att min familj inte har tid för mig eller sig själva, börjar hon försöka övertala mig om att hennes familj lägger ner tid och möda på henne. De tar henne till alla möjliga ställen. De pratar och umgås. Barnbarnen leker runt henne och sitter i hennes knä som små kattungar. Som om jag inte med egna ögon sett den där lyckan när de var på besök i Sverige. De gick från morgon till kväll runt på stan och letade efter något att göra. De åkte till Göteborg flera gånger och vad hon skulle laga för mat talade de tydligt om för henne. Det äldsta barnbarnet stannade hos henne en vecka extra. Tre gånger om dagen sprang hon på kafé för att prata med någon. SMS-meddelandena och tv-tittandet vill jag inte ens nämna. Det verkar som om jag är den onda som märker och kritiserar. Hon den goda som inte vill tro sina ögon. Vad har du sysslat med här? Vad har du arbetat med? Har du gått någon utbildning? Hon funderar lite sen. Börjar hon skratta högt. Vad är det? Frågar jag förvånat. Jag höll på att säga att en jävla idiot lurade på min graviditet i Sarajevo. Men sen kom jag på att ni författare inte svär, säger hon och skrattar igen. I Sarajevo började jag studera litteraturvetenskap. Graviditeten, flykten från Bosnien, förlossningen. Här i ett främmande land och ett främmande språk blev det inget mer av litteraturvetenskapen. Jag hämtade ut mina gymnasiebetyg, gick några kurser och lyckades få ihop till pensionen genom att arbeta inom förskolan. Jag har bara ett barn. Här fick jag ett till, men den amerikanska stal honom med hjälp av internet. Han packade ihop sina saker och åkte till andra sidan jordklotet. Men innan han åkte dit hade han aldrig träffat henne. De skickade med en bild från bröllopet, skrev att hon är gravid. Viskar hon och fortsätter återigen med blicken ut över det nu vita torget. Och fortsätter. De skriver till mig att det vore bra om jag köpte en dator och en kamera så att vi kan kolla på varandra och prata. Min väninna köpte både dator och kamera. Hon berättade hela tiden för mig hur hon skulle prata och titta på sin familj varje kväll. Helt plötsligt blev hon tyst. Ett tag sa hon att datorn gått sönder, sen erkände hon att det inte var det. De utbytte på kvällen några meningar med varandra, sen saknades det ord och de hade inget att säga. Inga samtalsämnen, inga intressen. Glöm inte Sinidjan, sa hon till mig innan hon gick. Bakom henne blev det kvar fotspår i den nyfallna snön på flanaden. Servetten med de två cirklarna vek ihop och stoppade i fickan, som ett minne från Sinidjan och det ovanliga mötet.